Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Du lyssnar på en podcast från Expressen.
Ja, och Stockholm är smartare än lantisar, tycker jag.
Men är det liksom, vad sa du nu? Att Stockholm är smartare än lantisar?
Ja.
De unga skolstrejkar för klimatet och de vuxna ute i landet knyter näven mot rekorddyr bensin. Men varför tar politikerna selfies med Greta Thunberg och talar så väldigt tyst om bensinupproret? Vad sa Nyamko Sabuni att hon inte sa, sa hon. Detta är Politikpodden, podcasten där vi pratar, tänker och tycker i olika spörsmål och där vi står för våra åsikter och för fluffet. Idag har jag Malin Roos med mig i studion, Karin Olsson, Expressens kulturchef. Välkommen Karin.
Tack så mycket.
Och författaren och krönikören Patrik Lundberg. Hej Patrik.
Hej.
Som har tagit farväl av Skåne och flyttat till Stockholm.
Ja, man är tvungen.
Ja, men är man det? Jag tänkte fråga dig. Det satt ganska hårt inne.
Ja, jag tillbringade 15 år i Malmö och det var väl tillfället som gjorde tjuven helt enkelt. Jag fick en möjlighet att flytta hit. Mm.
För du är egentligen uppvuxen i Sölvesborg, Jimmy Åkesson-lande som vi brukar säga.
Ja, jag brukar kalla det Patrik Lundberg-land.
Ja, du gör det, ja.
Men det är också Åkessons stad. Mm.
Har du någonsin känt, eller nu när du flyttar till Stockholm, att du sviker din hemort?
Ja, på några sätt gör jag det, men sen tänker jag att nu har vi en inne.
Ja, okej. Okay. Karin Olsson, du är uppvuxen i Hörby, också det i Skåne. 7000 invånare ungefär. Kan det stämma?
Ja, runt 10 000 var det när jag flyttade när jag var 16.
Ja. Mm. Mm.
Vilket var några år sedan, ska man ju tillägga.
Det är några år sedan. Men vad hade du gjort idag om du hade varit kvar i Hörby?
Ja, du. Ingen aning. Det har jag aldrig tänkt tanken faktiskt.
Du hade inte varit kulturchef på Expressen?
Nej. Kanske på Skånska Dagbladet.
Kanske det. Ja. Du, den här podcasten ska handla ganska mycket om det idag. Om stad och land och om klass. Helt enkelt. Och jag tänkte att vi skulle börja idag med att höra på en klassiker just om detta.
Sen vill jag bara säga det till dig, Göran. Jag tror att jag arbetar mera med människor som har varit i svåra situationer än vad du har. Och när jag har jobbat med sådana människor, också i andra länder, så handlar det väldigt mycket om att ge ett jobb, att ge värdighet, att ge dem möjlighet att utvecklas.
Berätta gärna för mig, Carl Bildt, om den stora fina världen. Berätta gärna om nya IT-satsningar och nya flygplansmodeller. Men berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett det. Jag har växt upp i det. Jag hatar det.
Mm. Det här var ju då, som alla hör, Göran Perssons, man får väl ändå ge honom det, hans berömda debattseger mot Carl Bildt inför valet 98. Göran Persson, som ju han får in en känga också till Bo Lundgren, tror jag, på samma tema, att Lundgren skulle inte komma och prata om hur det var att leva som fattig, han som bodde på en gård värd 6 miljoner. Och så köpte herr Persson själv en gård som jag tror var värd det dubbla kort senare. Patrik Lundberg, hur mycket är politik och hur mycket är just retorik?
Det låter ju som en talepunkt som man har övat in på förhand såklart, men jag kan tänka mig att alla socialdemokrater ute i landet blir varma i hjärtat när de hörde det idag, så kanske det snarare kan ses som lite tomma ord.
Ja, tomma ord, ja. Men vem skulle Stefan Löfven till exempel nu då, Socialdemokraternas partiledare nu och vår statsminister, skulle han kunna ta en sån här debatt ens, Karin?
Han skulle kunna ta debatten och det gör han ju. Han refererar ibland till sin bakgrund som fosterbarn och sin egen klassresa och så. Men det är få svenska politiker som har Göran Perssons retoriska briljans. Och just det här mötet mellan de här två titanerna med Carl Bildt och Göran Persson, det är ju episkt. Och jag trodde nästan jag skulle vara trött på att höra det här, man hört det så många gånger, men det är faktiskt en njutning varje gång.
Är det någon en som är i närheten av den här?
Det är svårt att säga. Jag kan inte komma på någon på rak arm, i alla fall av de som är aktiva idag.
Mm. Men när man säger retoriskt då?
Ja, men Jan Björklund är ju är riksdagspartiernas mest begåvade retoriker, mest jämna, det blir sällan några magplask eller svaga tal, utan han har liksom en hög nivå. Jonas Sjöstedt är också en väldigt skicklig retoriker, väldigt bra på one-liners, väldigt bra på bilder. I övrigt är det väl ganska så klent kan jag tycka. Alltså Ebba Busch Thor har ju energin och hon har någon slags brutalitet som gör att hon tränger igenom bruset, men hon saknar den här elegansen och liksom variationen i rösten som Göran Persson är så otroligt, var så otroligt skicklig på. Mm. Och han har också berättat hur han utvecklar den här förmågan, alltså dels förstås i lokalpolitiken, men också när han var ute och körde. Han hade långa sträckor han satt i bilen och då höll han tal. Och det gjorde att han tränade upp den här förmågan att bara ställa sig och prata utan papper, var väldigt välformulerad. Och han talar nästan så att det går liksom att skriva hans meningar. Mm. Och han har en förmåga att liksom stanna upp lite innan han liksom firar av sin mening, som gör att man känner att nu måste jag verkligen lyssna.
Mm. Men om vi bortser då från det retoriska och kollar politiskt, Socialdemokraternas, om man kan ta den här debatten idag. Vi är inne på det, värnskatten som ska avskaffas, arbetsförmedling reformeras. Patrik, kan Socialdemokraterna göra det? Eller vem kan göra det?
Det är ju väldigt svårt, för ja, det raka svaret är då kanske att ja, vänstern gör väl det i viss mån, men de har ändå släppt fram den här regeringen då som stöttas av Liberalerna och Centern. Så det är ju lite svårt att stå och säga att de gör de här grejerna, vad Ulla Andersson i Vänsterpartiet än säger och skriver.
Mm. Patrik, du har ju skrivit mycket om de här rösterna som kommer ifrån landsbygden mycket nu. Bland annat om bensinupproret 2.0 som startade som en Facebookgrupp och idag engagerar flera hundratusen svenskar. Vad är det som gör att det är så tyst från politikerna om bensinupproret?
Jag tänker mig att de är väl rädda för att då gå emot den andra breda opinionen som då pratar väldigt mycket om klimatet. Men de här människorna som jag känner som bor på landsbygden, de bryr sig om både klimatet och om att de ska ha råd att kunna leva. Men det finns ju ingen som vågar säga både och idag, tänker jag.
Nej, för du skrev det just i din krönika att bensinpriset då i just den här, i det här upproret är bara en symbol, för det handlar egentligen om någonting annat och något annat som närmar sig kokpunkten. Vad tänker du då?
Ja, men jag upplever ju att det finns ett uppdämt behov av att synas och höras. Människor har ju en tendens att vilja det. Och när det då inte finns någon riktig röst för landsbygden i politiken och när man hellre pratar om då de här stora fina IT-satsningarna och så vidare, då känner man ju sig längre från makten.
Mm.
När jag tänkte efter först så var det ju så ganska enkel grej. Vem vill inte ha billigare bensin? Vem vill inte ha billigare köttfärs? Alla vill ju att allt ska vara billigare. Men sen när man började gå in och kolla vad det var för människor så var det inte alls bara den här vita medelålders mannen som hatar kvinnor, utan det var ganska många som har långt att pendla till jobbet och som har delade turer och fram och tillbaka. Till exempel många kvinnor och många med arbetarbakgrund. Och så vidare. Många med invandrarbakgrund. Så ja.
Mm. Du, Karin Olsson, vad säger du om den debatt och den icke-debatt som har blivit kring just, om vi tar bensinupproret som ett exempel. Hade det varit en större kraft i det, även på politisk nivå så att säga, i den debatten, om det inte hade handlat om landsbygden?
Jag tror inte att det är landsbygden passé, för den är det nog många som vill annektera på ett eller annat sätt. Jag tror att det just heter bensinupproret, att det är fossilt drivmedel som står i centrum ändå. Det gör att det blir väldigt, vad ska man säga, fel att underblåsa de strömningarna. Mm. Och jag vet knappt om Sverigedemokraterna har packat upp den pucken ordentligt. Det kanske Patrik vet bättre. Men det är väl det enda partiet som jag kan tänka mig som liksom skulle vilja oproblematiserat rida på de opinions vågorna som finns i bensinupproret. Men det är en jättestor rörelse. Det är en enorm Facebookgrupp. Jag tror inte att det har funnits någonting motsvarande i svensk historia på Facebook. Men en grupp som har växt så stort och en grupp som det är, som inte verkar helt ha spårat ur heller, utan som verkar vara ganska professionellt skött. Och jag vet inte om vi skulle behöva se ett steg till som vi har sett i Frankrike, att folk sätter på sig gula västarna, går ut på gatorna, ställer sig på Stureplan i vägen för elcyklarna här i Stockholm centrum och elsparkarna, för att det skulle bli lite större avtryck medialt och i den politiska debatten.
Mm. Du, sådana människor som Carl Bildt talar om i det här exemplet vi hörde här just nu mot Göran Persson, det handlar ju då mycket om arbetarklassen och kvinnor, som den här debatten fortsätter med sen då, om man hade lyssnat vidare. Som du då, Patrik, har kallat snarare landsbygdens osjungna hjältinnor. Vad är det, finns det för risker med om inte de här rösterna hörs?
Ja, då slutar vi ju att anpassa politiken efter dem, som socialdemokratin har varit ganska bra på att göra genom 1900-talet. Och nu blir det lätt så att människor här uppe i Stockholm kanske tänker att men nu har vi det ganska bra. En man som jobbar med betong kan tjäna 50 000 i månaden och det känns ju jättebra. Men om vi inte hör de här kvinnorna som arbetar med delade turer i vården och som har det ganska kast och som kanske då har fått ta det stora ansvaret hemma också och som kanske till och med skiljer sig och står basskrapade. Mm. Liksom, vad ska hända med dem? Mm. Det handlar ju om deras liv.
Mm. För det kunde vi se också i en rapport från Statistiska centralbyrån som heter Skilda världar, det demografiskt delade Sverige. Där kan man se att livslängden ökar då i alla grupper i Sverige, just utom denna lågutbildade kvinnor, där livslängden snarare sjunker. Du, Patrik, skrev ju en jätteuppmärksammad krönika om din mamma med rubriken Vem dödade min mamma? Vad fick du för reaktioner efter?
Jag fick positiva reaktioner från nästan alla läger man kan tänka sig, och det är ju väldigt ovanligt, kan jag säga, idag. Det finns ju alltid någon som blir arg eller tycker jag är fel eller tycker jag är kommunist eller att jag är borgare och så vidare och så vidare. Men den här gången så var alla ganska eniga, och det är inte så konstigt eftersom nästan alla människor i Sverige känner någon eller har någon i den egna släkten som har haft det så här. Om det inte är deras egna föräldrar så är det deras mor- och farföräldrar. Och sen har jag själv gjort en klassresa, men det var ju tack vare att min mamma la ner det här jobbet och offrade i princip sitt eget liv för att jag skulle kunna göra den här resan. Mm.
Fick du tillbaka många som kände igen sig då också, som hade varit med om samma liknande saker?
Jättemånga, men mest berörd blev jag av att det var väldigt många kvinnor som var i den här situationen nu. Mm. Och de har ju internet och så vidare idag. Och de skrev sina berättelser till mig och kände sig sedda för första gången på länge. Men samtidigt så kan inte jag göra något för dem.
Mm. För det handlar då också om geografiskt delade Sverige, som jag varit inne på. Det handlar om, vilket ju inte är någon nyhet just nu, men en krympande kommuner och en avflyttning. Jag läste själv en rubrik i veckan där det stod ett stålbad väntar för landets kommuner. Miljarder i underskott. Samtidigt så kan man läsa i januariöverenskommelsen då att den här klassiska parollen som man har haft, att hela Sverige ska leva, den har man ersatt med lite mer vaga, hela Sverige ska växa. Vad säger du om det, Karin?
Ja, jag tycker inte att den är vaga, utan den är starkare. Mm. Man ställer högre krav plötsligt, inte bara att hela Sverige ska leva utan också ska finnas en tillväxt. Vilket känns totalt verklighetsfrämmande i dagens läge när vi snarare ser en avfolkning, en urbanisering som tilltar. Vi ser kommuner som måste höja skatten eller som har enorma problem att få det att gå ihop, som har en åldrande befolkning samtidigt som man har en ganska stora socialbidragsandelar att betala. Så att det är ju, jag kan tänka mig att folk som lever i de här orterna och som läser i sin lokaltidning om ganska kraftiga skattehöjningar, och så plötsligt ser de att hela Sverige ska växa, och samtidigt så ser man hur industrier läggs ner, eller ja, att den gamla arbetstillfällen försvinner. Mm. Att ja, man måste känna då att den politiska makten befinner sig på en annan planet.
Mm. Om vi summerar detta lite då, var hittar man Sverigedemokraternas framväxt i detta?
Ja, de har ju alltid ett svar. Och det handlar egentligen inte bara om invandringen, det är det enkla. Men de, eftersom de aldrig har makten, kan säga att ja, alliansen misslyckades och socialdemokratin har misslyckats under så många år. Mm. Vi är någonting annat. Mm. Och jag tror det är nyckeln.
Ja, för det blir ju lätt att ta till just det här att det handlar om att man inte vill ha invandrare. Men du som kommer från Sölvesborg till exempel, jag har varit där och gjort reportage om Jimmy Åkesson och Sverigedemokraternas framväxt där. Och det var inte så väldigt många som pratade just om invandringen i sig som ett problem.
Nej, exakt. Inför det här riksdagsvalet 2014 när SD växte mycket, då var det ju bland annat det gamla danspalatset Hanöhus i Sölvesborg som helt plötsligt hade blivit asylboende och Bert Karlsson hade tagit över det, och det här kom ju från rikshåll. Det var ingenting som kommunen kunde bestämma över, utan då tyckte man ju återigen att det var någon från någonstans med makt som bestämde över oss som inte hade något att säga. Och vårt fina danspalats förvandlades till en asylboende.
Ja, det märkte jag också mycket när jag reste runt och gjorde en serie som heter Asylrapporten. Då var det väldigt många på mindre orter som mest var lite, vad ska man säga, sorgsna över en svunnen tid. Det var så härligt på 60-talet när man kunde åka just till Hanöhus och man kunde äta på värdshuset här. Nu spelar det ingen roll att värdshuset kanske hade stått helt tomt i 10 år. Men det var ändå fint på den tiden man kunde äta där.
Ja, och här kommer vi lite till pudelns kärna politiskt, tänker jag. Att förutsättningen för att det ska funka för de här kommunerna, som jag ser det, är ju tillväxt, som vi har pratat om. Men marknadsekonomin gynnar ju då kanske inte ställen där så många människor inte bor och de människor inte vill bo. Utan det är där vi har liksom ett problem. Jag vet inte vad
Sverige är så stort och avlångt och med många perifera platser där det är bara logistiskt svårt att ta sig. Mm. Så det är klart att jag tror att den här avfolkningen kommer att fortsätta. Det kommer bli oerhört svårt att stoppa den. Och jag menar, jag vet inte, den här återflyttningen, människor som flyttar ut och startar liksom ekologiskt jordbruk och så, som vi ser ganska mycket i sociala medier. Det finns ju ganska många sådana landsbygdsromantiska mediekanaler i den världen. Men det är ingenting som kan försörja människor i någon större skala. Jag tycker det är så roligt varje gång jag ser så Annie Lööf eller Ulf Kristersson när de så gör en resa ut på landet och de ska instagramma om detta. Så de har alltid så här jeans och rutig skjorta.
Ibland gummistövlar.
Ibland väldigt rena gummistövlar. Ja. Och ser ut som att de ska veva med någon slags reklam för Ralph Lauren. Är det bara
landsbygdssafari som jag tror vi ska göra.
Väldigt underhållande att se hur det liksom mer blir en så här stilfråga att befinna sig på land. Så ska man markera det genom en rutig skjorta. Lite spaning bara.
Vi ska vidare i podden och nu ska det handla igen om vem som ska ta över efter Jan Björklund. För nu är det bara ett par veckor kvar till det ska avgöras. Och man kan väl onekligen säga att partiledarstriden hårdnade här förleden när Nyamko Sabuni tog bladet från munnen i migrationsfrågan.
Jag ser inte att mångkultur är någonting att eftersträva. Vad vi behöver är att skapa en känsla av tillhörighet. Om det ska vara tillfälliga uppehållstillstånd, då måste vi veta att ja, men det är verkligen tillfälligt och det handlar om 2-3 år. Ja, då finns ju ingen anledning att anhöriga ska komma just till Sverige. Vi ska ju gå in och göra att vi får en stringent lag där människor förstår att har du inga asylskäl, kom inte till Sverige. Om du kommer till Sverige så kommer du också få lämna Sverige på en gång. Men har du flyr inte undan ett krig, du är inte förföljd. Då kan man på en gång vara ut med de som kommer. Mm. Det är för att när de blir kvar i systemet för att vi inte ställer rätt frågor från början. Regeringen fungerar inte för att vårt system i starten är inte rätt riggat.
Ja, Patrik Lundberg, vad hör du Nyamko Sabuni säga här?
Jag hör henne säga saker som hon kanske inte sa när hon själv var minister. Så hon är uppenbarligen ändrat kurs, kan man säga. Och som vi säkert kommer komma till, så är det konstigt att hon dagen efter då helt plötsligt ändrar sig.
Ja, för även om hon inte sa det då så har ju debatten ändrats och förutsättningarna i hela den politiska situationen ser ju annorlunda ut mot när hon då var minister, Karin, eller hur?
Ja, många säger om Nyamko Sabuni att hon var tidigt ute, att hon tidigt identifierade problem som skulle komma gällande migrationen och så. Men att ja, sen flyktingkrisen har hela, vad ska man säga, diskursen kring de här frågorna ändrats, och nu skulle hon då vara i fas med tiden. Men nu är det som att hon tar ett steg till. Jag tror att hon säger vad hon tycker här, att hon uttrycker sig lite oförsiktigt, minst sagt. Och sen efteråt så gör hon ju många vurpor när hon försöker hantera den här krisen. Hon säger att jag står för citaten till 100%, men det är fluffet runt om som gör att det blir fel inramning, och det är naturligtvis bara struntprat, för det är i de direkta citaten hon säger de här sakerna.
Ja, och vi hör ju dem själva här.
Och nyhetsartikeln var väldigt stringent och inte på något sätt överdriven eller märkligt vinklad, och det ser ju alla som tar del av detta också. Så jag tror att ja, hon hade nog inte ett lysande utgångsläge att bli partiledare redan innan, men efter det här så tror jag att det blir väldigt mycket svårare. Och jag tror att hon hade haft mycket lättare om hon hade sagt så här: jag uttryckte mig lite grovt, det gick för snabbt, det jag menar är att till exempel att det är olyckligt när människor får vänta många år på asylbesked trots att man ganska tidigt kan se att det inte finns grund för det, vi måste ha en snabbare asylprocess. Det var det jag menade om jag uttryckte mig för hastigt. Om hon hade försökt hantera det på det sättet så tror jag kanske att partiet hade kunnat acceptera det på ett annat sätt. Men nu blev det totalt snurrigt bara.
Mm. För det här kommer ju också efter då. Nu vet vi ju inte riktigt. Hon backar lite men backar inte helt. Hon står för helt till 100% för sina åsikter. Men som sagt, det här fluffet som ingen riktigt vet vad det är. För det var ju absolut ingen fluffig artikel. Men det här kommer då efter att till exempel Sverigedemokraternas toppkandidat Peter Lundgren då, efter Expressens avslöjande att han hade tagit en partikollega på brösten, gick ut i egna kanaler och kallade avslöjandet för ovärdigt. Det kommer också efter att Kristdemokraternas Lars Adaktusson har sagt ren lögn om Dagens Nyheters uppgifter om att han har röstat mot kvinnors aborträtt. Utan att ge en intervju, sen bara försvinna. Karin Olsson, vad är det här för en trend och vad ser du för risker med det?
Ja, men det här speglar ju den här, inte så nya längre, men dock den medieverklighet vi lever i. Att politiker då kan ha egna kanaler där man kan få ett väldigt kraftigt genomslag utan att behöva gå via en redaktör. Och det här ser vi gång på gång. Och det ökar ju kraven på oss journalister att ha intervjuerna inspelade, att inte göra orimliga dragningar i texter, att inte lämna luckan öppen för den här typen av mediestrategier från politikerna. Men den här gången kunde Expressen lägga fram intervjun så alla kunde lyssna vad hon sa. Länken kunde skickas runt öppet så alla kunde läsa artikeln. Och därmed så blev det här bara dåligt för Nyamko Sabunis trovärdighet. Men det finns ju fall när politiker lyckas med den här typen av strategier, som Robert Hanna, tror jag, efter DNs granskning kring bostadsersättningar. Han gick ut på sin Facebook och sa att DN har fel på den här punkten. Och det verkar som att DN också hade fel på en del uppgifter och fick rätta, och Robert Hanna fick ett väldigt positivt gensvar. Så att det finns ju exempel på när det kan fungera. Men då det gäller nog att man verkligen har på fötterna, för att om en politiker försöker göra en manöver som inte har någon verklighetsförankring, så tror jag att det genomskådas ganska snabbt. Mm. Men det är klart att vi i media är inte ensamma om att sätta agendan längre. Och det har förändrat journalisternas verklighet väldigt mycket. Men delvis också till det bättre.
Jo, till det bättre. Men jag tänker själv som reporter, man är ute och gör intervjuer med partiledare och politiker hela tiden. Om man ska gå dit och tänka, om jag går hem nu, jag gör en intervju, hon får säga vad hon vill och sen hugger hon mig i ryggen. Det blir ju inte heller något sådär jätteskönt klimat att jobba i. Patrik, vad säger du?
Nej, jag tycker det är ganska fult, men jag kan förstå Nyamko Sabuni, för att ett parti som Liberalerna, de är ganska små idag, och majoriteten av alla svenska, tror jag, kanske till och med 9 av 10, håller inte med henne om, nu när hon ändrar sig och tänker mig stå för vad du har sagt. Men Nyamko Sabuni behöver inte de här 9 av 10, utan hon behöver den 10:e. Och då går det riktigt bra för Liberalerna.
Ja, för ni kan inte gissa vad som hände sen. Expressen tillsammans med Demoskop gjorde ju just en undersökning då. Vem svenska folket ansåg var bäst lämpad att leda Liberalerna framgent. Och det här var då efter Sabunis, det här uppmärksammade utspelet om mångkultur och migration. Och Nyamko Sabuni rusar i den mätningen kan man säga. Landar på 37%, Erik Ullenhag 23%, Johan Persson 5%. Och vet inte, svarar 35%. Så, vad ska vi dra för slutsatser?
Jag drar slutsatsen att en person som är lite nervös nu är Ulf Kristersson. Mm. För jag tror faktiskt att Sabuni vid rodret kan kannibalisera ytterligare på då den moderata delen av borgerligheten, om jag ska vara helt ärlig. För honom är det nog bättre om Ullenhag tar över.
Mm. Å andra sidan säger Ullenhag är en intellektuell politiker, precis som Ulf Kristersson. De har lite samma framtoning, de vill vara verserade, de vill ha en vuxen ton, de är inte så konfliktsökande, så de är ganska lika. Mm. Så frågan är vem som vinner i de duellerna, om det nu ens blir några dueller eller om det bara blir artiga samtal.
Ja, men jag tänker med just
men en annan grej i den här demoskopundersökningen som jag tyckte var spännande var ju att Sabuni skulle vara mest populärt hos liksom, citat, folket var kanske inte så förvånande, men att det var så många som inte hade några känslor eller som varken tyckte dåligt eller bra med Ullenhag. Han ingöt inte några känslor alls hos en stor del av de tillfrågade. Alltså, han bara möttes av likgiltighet.
Jo, men det är...
Och det är väl hans problem, så
ja,
att
men
säga.
Är det inte problem för hela partiet, tänker jag? För ibland brukar man känna så här, nej men alla politiker är för lika. Det spelar ingen roll vilket parti då, men man vet inte vem man ska rösta på för alla är så himla lika. Här står vi ändå i ett val där två personer, de två huvudkandidaterna ändå, ter sig väldigt olika. Då har vi å ena sidan den här snällismen med Erik Ullenhag och sen... Jag ska inte säga dummismen eller fluffismen, men nu är Amko Sabuni då som helt bjära kontraster. Hur ska de kunna enas?
Ja, men jag tänker ju, jag vill ju personligen då slå ett slag för Johan Persson som är en klassisk folkpartist. Han är jurist, han har varit gruppledare i riksdagen, han är för såna klassiska grejer som signalspaning och övervakning och ja, en klassisk... betongliberal som säkert hade kunnat ena det här partiet, men det kommer ju tyvärr inte bli han.
Nej, för det är det ju
men han är lite sådär skönt rättfram också, eller någon slags omedelbarhet som Erik Ullenhag saknar. Han är ju väldigt mycket av en broilerperson, tycker jag.
Mm. Ja, den enda gången jag kan komma att tänka på vad Ullenhag gjorde under sin tid som minister var när han då som integrationsminister åkte till Malmö och skulle lugna medborgarna när Peter Mangs sprang runt och sköt människor. Jag förstår inte vad integrationsministern skulle göra där. Jag kanske hellre hade sett
justitieministern. Lugnade han dem?
Jag kan säga att jag träffade honom där på Rosengård centrum där ingen konstigt nog hade skjutits, men det passade bra på Rosengård och folk tittade på honom och tänkte, vad gör han här?
Men i alla fall, vi står i den här i politikpodden och pratar igen om Liberalerna. Inte så konstigt, nu är det ju väldigt, väldigt nära. Men det är likväl ett parti nu då, ett 4%-parti. Karin Olsson, vad är det som gör att gamla Folkpartiet ändå rör känslor och känns angeläget?
Ja, men de har ju under så många år av svensk historia haft den här socialliberala positionen och varit en viktig röst i det svenska partilandskapet och också har varit väldigt djupt förankrat i, vad ska man säga,
lärarna på landsbygden.
Ja, stått för bildning, förnuft, företagsamhet och samtidigt något slags socialt samvete. Och frågan är då, vem har den positionen nu inom borgerligheten, eller om man skulle ta bort Liberalerna? Har Centern den? Ja, de har ju tagit den liksom liberala, att det är helt många liberala väljare och sen samtidigt så har de ju en historia av liksom ett mer nyliberalt förhållningssätt. Eller Annie Lööf åtminstone personligen har stått för det. Mm. Och jag vet inte om de har riktigt det här socialliberala grunden egentligen. Mm. Och Moderaterna, ja, deras lojaliteter ligger nog på lite annat håll. Och med Ebba Busch Thors omorientering av Kristdemokraterna från Göran Hägglunds och Alf Svenssons Kristdemokraterna till någonting annat. Mm. Lite oklart vad än.
Men populärt.
Ja, men Alltså, socialliberalismen hör fortfarande hemma hos liberalerna. Det är inte riktigt någon som har lyckats omfamna den rakt, liksom fullständigt. Så att det vore en förlust, tycker jag, om de åkte ur riksdagen. Jag tror att de har en viktig funktion inom borgerliga blocket, om man nu ska, alltså, man kan diskutera om man ska kalla Liberalerna för ett borgerligt parti, men nu har vi ändå av hävd gjort det ganska mycket i Sverige, så jag tillåter mig att göra det. Nu är de ju visserligen på vänstersidan. Men ja, jag är lite, tycker det är lite deppigt med Liberalerna, måste jag säga, för att med Ullenhag, som då antagligen, gissar jag, kommer att bli vald, så kommer man i bästa fall lyckas klamma sig fast kring 4%-spärren, tror jag. Jag tror det blir väldigt svårt för Ullenhag att entusiasmera några större väljargrupper. Han är inte den typen, och jag tror att med Nyamko Sabuni att man också skulle kunna växa, men jag tror att partiet har svårt att svälja hennes yvighet och hennes tuffa linje i de här känsliga frågorna.
Hörrni, vi ska knyta ihop den här säcken idag med ungefär där vi började, nämligen kommunernas ansträngda ekonomi, en skola som blöder och resursbrist och lärarbrist. Men kanske hör och ser vi ljuset från Falkenberg.
Sjung om studentens lyckliga dag.
Ja, man kan ha roligt utan sprit, har jag hört, som Brasse Brännström sa. Och i Falkenberg, då har kommunen en nykterhetstävling så här nu i studenttider. Där den elev som håller sig nykter på de här studentskivorna är med och tävlar om 15 000 kronor. Hurra! Det var väl bra, Patrik?
Jag tänker så här, att de här skattebetalarna som blir lite oroliga nu...
Lärarna.
De behöver inte känna någon oro. Jag känner ganska många falkenbergare. Om jag känner dem rätt så kommer de inte hitta några att ge pengarna.
Det är ingen som kommer vara nykter.
Ingen. Men jag har hört att ungdomarna idag, de dricker inte så mycket längre.
Nej, kanske det är det många som tävlar.
Och röker inte och ligger inte lika mycket heller.
Men är det någonting de bara säger?
Jättetråkigt av ungdomarna.
Är inte det någonting de bara säger i alla de här undersökningarna, och sen så erkänner de att de ljög, och så går de och tar en sup?
Nej, men det har faktiskt minskat. Ja. Sen så finns det väl en ökad droganvändning och sånt i den andra änden, så att säga.
Men korta svaret, Karin Olsson, ska kommunen hålla på med sådana här saker?
Men naturligtvis inte. Alltså det är möjligt att det är ekonomiskt, det är lite pengar, att man möjligen sparar in en annan polis den kvällen, men jag tror ändå det är tveksamt. Och hur ska man kunna kontrollera det?
Ja, precis,
så det känns som ett typexempel på idiotiskt kommunalt slöseri.
Ja, farväl Falkenberg.
Farväl Falkenberg, det var bra. Innan vi slutar, bara kort. I veckan presenterade regeringen ett förslag till riksdagen på hur Sveriges Radio och Sveriges Television ska arbeta de kommande 6 åren. Kortfattat så ska man använda sociala medier mer med försiktighet. Karin Olsson, Expressens kulturchef, bra eller dåligt?
Just den specifika detaljen.
Ja, eller huvudtaget.
Ja, det är bra, tycker jag.
Patrik, du tyckte piggt av Amanda Lind, sa du.
Ja, det är ju bra, eftersom de konkurrerar ju ut privata medier på det viset genom att använda sociala medier så pass mycket, anser jag.
Barack Obama, den tidigare amerikanska presidenten, är i Stockholm för att festa tillsammans med Spotifys grundare Daniel Ek och Greta Thunberg. Och detta för att han ska starta en podcast tillsammans med Spotify och sin fru Michelle Obama. Patrik, vad vill du höra dem prata om?
Ja, inte Michelle Obamas bok i alla fall.
Karin Olsson?
Ja. Nej, men lite hopp i dessa tider. Jag känner en viss Obama-nostalgi fortfarande.
Sist, men kanske viktigast, nu börjar VM. Patrik Lundberg, du är ju fotbollskille. Sverige har Chile, USA och Thailand i sin grupp. Hur kommer det gå för Sverige?
Sverige kommer komma två i gruppen. Det är viktigt i slutspelet då, tänker jag, som Sverige kommer att nå, eftersom eventuellt 3 lag går vidare, att inte springa på de stora elefanterna i slutspelet tidigt, som kanske Frankrike, så kommer det starka England, som är starka nu igen, får jag säga, och såklart Tyskland som alltid vinner.
Vem ser du mest fram emot att se i det svenska laget?
Jag är ju väldigt nyfiken på Amanda Ilestedt, Bayern München-spelare, ursprungligen från Sölvesborg. Mittback kommer nog inte få så mycket speltid, men jag tror att hon utvecklas där nere i Tyskland.
Patrik, har du hittat något lag att spela fotboll i Stockholm?
Ja, jag har precis börjat i ett lag i division 7. BK 4 debuterade i veckan. Fantastiskt att spela fotboll igen.
Karin Olsson, har du lust att tippa något Sverige-resultat?
Jag försöker hålla mig till ämnen som jag har en gnutta kompetens i. Tyvärr. Nej. Men om det här är ändå politikpodden, vilken partiledare är det som kommer liksom stå där med landslagströja?
Jag röstar på Annika Strandhäll. Jag tror det. Vem som är först menar ni? Den är för lätt. Nej, den är för billig.
Nej, det är klart att det är Ebba Busch Thor.
Ja, givet. Annie Lööf också.
Ja, Ebba Busch Thor, hon är ju förresten i blåsvärden nu med hon, hennes HBTQ-t-shirt från semestern. Hon lyckas skapa det bara till, men hon är på semester.
Ja, mycket genomtänkt ändå får man ju säga när hon tar på sig den där regnbågs-t-shirten.
Ja, det pikanta med den var ju att det stod Love IS.
Du såg den sån, ja.
Love IS.
Mm. Ja. Vi får se när Lars Adaktusson kommer med en liknande t-shirt. Med detta säger vi i alla fall stort tack till Patrik Lundberg och Karin Olsson för att ni var med på den denna vecka. Och tack jättemycket alla ni som i dessa skolavslutningstider och studentskivornas tider tog er tid att lyssna. Då blir det guldstjärna. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.